Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna
till Plugg 26 plus.
Det var första gången.
Ja, vi försöker alltid säga det i kör och det blir alltid att vi inte synkar.
Mismatchar lite
men,
där.
Men den här, det är 2021, det är året.
Det är vårat år.
Precis. Ja, men Sara, jag har ju precis kommit tillbaka från min praktik. Mm. Och tänkte ganska mycket på att det var en lite tuff övergång tillbaka till distansstudietillvaron. Så jag ville ju att vi skulle prata med någon som hade haft praktik också. Då kom du på den geniala idén att vi vill ju prata med någon som har haft praktik i vården såklart.
Ja, precis. Mm. Och, det är väl det som känns mest angeläget och intressant just
nu. Verkligen, och jag är faktiskt så pepp på det här avsnittet för jag har så många saker jag undrar.
Ja.
Men Molly, kan inte du presentera dig själv först?
Jo, hej, Molly heter jag. Jag är 23 år och pluggar på Karolinska institutet till sjuksköterska. Jag går termin 2 nu.
Du började i januari.
Nej, termin 3 går jag, förlåt. Jag har precis slutat termin 2. Jag började 2020 i januari.
All right. Precis så. Innan det sa pang med corona helt enkelt.
Precis, så jag hann gå till skolan 2 månader ungefär. Tills det blev distans. Så, ja. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det funkar ändå.
Men kan inte du bara berätta lite hur det liksom, hur var den våren för dig på studiet?
Alltså, det var skitkul i januari, februari då, innan det här hände. Men när corona kom så blev man ju jätteorolig, bara, hur kommer det här gå? Jag har aldrig gillat att bara vara hemma. Och jag hade varit arbetslös hela hösten innan också, så jag har liksom haft distans på livet i över ett år nu. Så jag blev lite orolig för det, typ så här, hur jag skulle må mentalt och så. Och sen att man hade lärt känna folk och så bara, nu kan vi inte plugga tillsammans. Så det tyckte jag var väldigt lätt, alltså roligt att liksom plugga tillsammans. Man lärde sig lättare och så. Så att motivationen gick ner rätt mycket.
Mm. Kände du att du hann komma in i så här studentlivet på de 2 månaderna? Eller kändes det som att du blev avbruten i liksom, din övergång till studentliv på något vis?
Ja, alltså jag var väldigt så här, nej, jag var väldigt dedikerad att jag skulle få ett studentliv. Jag hade verkligen så här sett fram emot det, så att jag typ började engagera mig direkt nästan. Jag var väldigt så här, hej, vill du bli min kompis? Yeah. Så här, jag var väldigt så här social och gick med i massa olika föreningar och sådär. Så att jag fick ändå vänner, om man säger så. Och gick på några så här sittningar och sådär. Så att jag hann ju komma in i det, men det rycktes ju bort från den ganska fort.
Men när man, jag tänker att sjuksköterska är ju ett väldigt praktiskt jobb. Alltså hur kan man plugga det på distans? Hur funkar det?
Ja, alltså vi har ju så här KTC heter det, som är kliniskt träningscentrum. Och det, vi hade ju anatomikursen som är en av de tuffaste kurserna också under våren. Så att vi hann göra blodtrycksövning en gång. Och meningen var att vi skulle gå och öva på det själva och liksom boka in oss där och träna tillsammans liksom. Men det blev ju inte av, så att vi ligger ju rätt mycket efter med det medicintekniska nu. Mm. Så att vi har ju liksom fått öva på de riktiga patienterna istället för på varandra.
All right.
Nu när jag har varit på praktik då. Men sen så hade vi skulle ha en HLR-kurs i början på våren. Mm. Men den sköts också fram till typ juni, och då var det verkligen så här strikt att vi bara 4 per tillfälle. Mm. Så den anatomiläraren fick ju göra det där typ 40 gånger, för vi är så här 140 i klassen.
Ah,
så att, men de löste det ändå. Men vi har ju missat rätt mycket sånt tekniskt som man måste lära sig.
Men kommer ni få ta igen det då?
Nej, det kommer inte vara. Alltså vi får väl göra det, alltså man får väl typ... nu tar jag bort mig lite. nej, men man får ta igen det själv på något vis. Alltså vi får boka in oss sen när corona är över. Gå och träna liksom efter skolan och liksom...
Mm.
Men ta i kapp det, fast på egen hand. Alltså det är ingen som kommer bara, hej studenter, nu går vi och gör det här. Utan det är väldigt mycket eget ansvar om du ska gå och öva.
Mm.
Jag tror man kan boka in sig nu också. Men då är det verkligen så strikt att då är det typ max 3 och det kanske är långa väntetider. Och man måste ha visir och munskydd. Och... Alltså det är mycket mer strikt där än vad det är typ på ett vanligt sjukhus. Alltså på skolan är de jättehårda. Liksom. De typ skäller ut den om man inte tar handsprit. Men så är det ju inte där ute.
Mm.
Vad jag har sett.
Ja.
Det är ändå intressant tycker jag.
Mm.
Men för ni gick ut i praktik i december, hur kändes det liksom när du hade då distansundervisning hela perioden innan, och så visste du att nu ska jag ut i praktik och det blir liksom första gången jag då får göra det här i praktik?
Ja,
alltså, hur kändes det?
Alltså, jag var väldigt taggad för att jag hade sett fram emot att liksom gå ut och ha något att göra på dagarna och få träffa folk och... Men samtidigt var man ju jättenervös att såhär, va? Alltså jag har tagit blodtryck en gång. Hur fan ska det här gå liksom? Och vi har ju inte liksom... Vi övade på att typ mata och förflytta och sådär en gång också. Innan. På varandra typ. Men det är inte så att man kan det. Bara för att man övat en gång typ.
Nej, en gång låter jättelite.
Ja, det blir ju väldigt krystat också. Alltså då ska man ju skådespela med sina kursare och bara... Ja, tar du en tugga då? Det blir liksom inte alls samma grej. Så att det var lite nervöst. Jag känner, alltså alla mina kurser som jag känner nu då. Och jag kände ju att vi inte var förberedda alls.
Men hur bemöttes det av dem du träffade ute på din praktik? För jag gissar att du har haft någon handledare då eller någon som du har gått med. Hur reagerade de på det? Eller kändes det som att de hade förståelse? Att det var annorlunda för att den här situationen är så annorlunda?
Ja, det tycker jag väl. Fast vi pratade inte så mycket om det faktiskt.
Mm.
De förstod väl att vi inte hade kunnat öva så mycket som vi skulle ha gjort så. Och de var ju så här, ja men vi förstår att det är en utsatt situation. Och det är väldigt speciella tider nu. Men det här kommer gå bra.
Mm.
Typ. Men det kändes som att ändå då att de förväntade sig att man skulle kunna lite.
Mm.
I alla fall på äldreboendet. På vårdcentralen var det ju mest att vi skulle följa efter och titta hur det är och sådär. Mm. Så då gjorde vi inte så mycket själva.
Mm. Ja. Hur länge var du på respektive praktikplats?
Det var en vecka på vårdcentral och 5 veckor på äldreboende.
Right.
Men hur var det... För jag, eller, nu backar jag bandet lite här. Mm. Hur kom du på från första början att du ville bli sjuksköterska?
Alltså jag har funderat på så här, vad ska jag bli när jag blir stor? Typ 4 år, alltså sen jag slutade gymnasiet då. Och sen så bara, det kanske är kul att vara sjuksköterska typ. Började jag tänka för typ 3 år sedan kanske. Men jag var så himla ung och flamsig då så att det blev ingenting då. Och sen så faktiskt var jag intresserad av att plugga media också. Typ tv, bli så här producent eller något. Men sen så var jag lite så här, nej men det känns tryggare att typ bli sjuksköterska. Och jag är så här lite trygghetssökande person. Och sen så älskar jag ju att, alltså framförallt varför jag valde sjuksköterska är ju för att jag älskar människor och älskar att hjälpa folk. Och tycker det är väldigt givande.
För jag undrar... när då coronapandemin kom och man liksom, eller i alla fall jag blev väldigt medveten på så här, hur stort behov det är av sjuksköterskor.
Mm.
Och det har ju varit otroligt mycket i medierna och så också om det. Alltså var det någonstans där under vården när, där det liksom gick upp för dig att så här, wow, det här, det är det här jag ska göra liksom?
Inte under våren, då blev jag mest avskräckt. För man såg ju hur de gick runt där med sina visir och det var så många nödrop från vården och bara, vi jobbar liksom 24 timmar om dygnet och vi får inga pengar för det här. Mm. Tacka inte med applåder, tacka med lön liksom.
Mm.
Och blev så här, men herregud, hur ska jag klara det här liksom? För jag är ganska känslig också som person. Och jag tyckte det såg hemskt ut. Det såg ut som typ Tjernobyl liksom.
Mm.
Så då blev jag nästan lite rädd så här. Men sen när jag faktiskt var på praktiken, alltså då kände jag verkligen så här, shit, alltså det här är verkligen mitt kall typ. Mm. Alltså det var så fint verkligen.
Mm. Ja. Praktik på liv och död. Mitt i, vad säger man, korselden. In the front lines. Hur kändes det att så här, vad där det hände, tänker jag.
Alltså på vårdcentralen märktes det typ inte.
Mm.
Där var det som vanligt nästan. Alltså det var ju typ mindre att göra än vanligt. För folk får inte komma om de har ont i halsen. Och det är sånt man går till vårdcentralen för liksom. Om du har ont i halsen eller feber eller något. Så att det var ju mycket mer så här, telefonpatienter på vårdcentralen. Och sen de som kom dit var ju typ sådana som har cancer och sånt där.
Mm.
Så där märktes det inte så stor skillnad. Det var typ lugnare än vanligt då. Och den enda skillnaden var väl att man hade lite mer skydd. Men det var också ganska slarvigt med skydd där. De hade bara munskydd och så. Men sen på äldreboendet så märkte man ju det mer. Där var det ju mer så här, alltså hygien. Alltså tänka på det mycket mer. Och det kändes i väggen att det var liksom... Folk var lite oroliga och de som bor där är ju oroliga och de saknar sina anhöriga. Och där kände jag att det var jobbigare.
Det måste ju bli någonstans ett extra socialt ansvar på er när de inte får besöka sina anhöriga, tänker jag. Var det någonting du kände på?
Ja, alltså... Sjuksköterskorna, vi var ju först med två undersköterskor i 2 veckor. Och sen 3 veckor var vi med sjuksköterskorna. Och sjuksköterskorna, alltså de umgås ju inte direkt med patienterna.
Mm.
De går dit och gör det de ska och sen så går de. Och de får ju inte heller umgås i sina sociala ytor som finns. Det är liksom, de får inte äta tillsammans, de som bor där. Förutom de som är demenssjuka.
Mm.
Men de som bara är somatiskt sjuka. Måste sitta i sina rum och äta. Och, de får inte umgås och kolla på tv ihop. Och sådär. Och jag märkte väl inte direkt att undersköterskorna heller var så här, gick in och bara pratade så.
Mm.
De gick in och gav frukost och sen så gick de. Mm. Så att det var lite sorgligt. Men sen de som hade haft corona och blev friska, de fick äta tillsammans i slutet.
Var det många som hade det medan du var där?
Ja. Det var minst 2 avdelningar. Det var typ 5 avdelningar totalt. Och då var det 2 avdelningar som var helt... Alltså alla var smittade.
Mm.
Och sen så hade de haft corona liksom under hela våren också. Så vissa av dem hade blivit friska. Alltså nästan alla blev friska faktiskt.
Mm.
Varav en var 102 år. Så jag bara, åh,
yeah!
Det här gav mig hopp. Hon var jättegullig. Ja... Men demensavdelningen blev sjuka under den veckan vi var där faktiskt. Så det var också så här shit. Och det var jättesorgligt för 2 av dem som bodde där som vi faktiskt hade umgåtts med. Och jag och min studentkollega, eller vad man säger, hade ju tid att liksom prata med dem och vara med dem. Och en av dem gick bort i corona när vi var där. Hon fick corona när vi var där. Och min kollega, eller kompis, kursare, blev också sjuk då. Så vi blev så här, tänk om vi smittade dem. Och så. Alltså det var nojigt liksom.
Mm.
Ja, hur orolig var du liksom för att att man potentiellt kan ta med en smitta in?
Jag var rätt så nojig över det faktiskt. Men jag kände att jag kan inte oroa mig för det. Alltså, har jag inga symptom så jag kan inte gå runt och vara rädd. Jag måste ändå vara där och vara närvarande. Och de behöver liksom mycket närhet också, de som är demenssjuka. Men i efterhand kan jag typ känna att vi kanske inte borde suttit så nära dem.
Mm.
Men alltså de i personalen gjorde det också. Liksom. De lutade sig fram om de inte hörde och liksom satt nära dem i soffan. Och vi gjorde ju som de gjorde. Liksom.
Mm.
Men då hade vi inte ens visir de första 2 veckorna. Mm. För det kom sen att man skulle ha det.
Mm.
Alltså både visir och munskydd. Förut var det, innan var det bara munskydd.
Mm.
Så att man skulle ha visir kom mycket senare.
Mm.
Det kom liksom nu, när corona har varit ett år.
Mm.
Så det var lite konstigt.
Mm. Det måste vara ganska påfrestande mentalt att jobbet handlar så mycket om liv och död. Och speciellt i den här tiden där, liksom, ja, men där det finns ett potentiellt hot som man inte ens vet om man tar med sig. Alltså, hur förberedd var du på det från studierna när du gick ut i praktiken?
Alltså vi hade ju liksom haft covid-utbildningar och våra lärare sa ju så här, ja, demenssjuka, alltså vi pratar mycket om demenssjuka personer och att de mår ju bra av att man är nära dem och man sjunger med dem och tar i handen och kanske klappar dem på kinden, men det får ju ni inte göra nu. Alltså det var ju så liksom. Men sen när man var där ute så är det ju en helt annan attityd, alltså de betedde sig som att så här, men vi är ju här varje dag så vi måste liksom behandla dem som människor typ och inte patienter. Alltså visst, man ska behandla alla med distans nu, men när de är så pass sjuka och gamla, alltså det är så här, vad är etiskt rätt egentligen?
Mm.
Alltså det är väldigt mycket så etik. För de mår jättedåligt om man bara alltså de blir jätteoroliga om man själv är orolig. Och om man liksom, de förstår inte om man inte kommer till dem när de ber om det. Och alltså, så att, jag vet inte, typ kärleken om man ska säga till dem gick typ före ibland, känns det som.
Mm.
Vilket kanske var dumt. För man var rätt nära dem, rent fysiskt.
Hade du liksom någon att bolla de här tankarna med?
Ja, jag var ju med min kursare då. På samma ställe. Och vi pratade ju om att att man var lite orolig och sådär. Att man skulle smitta dem. Och typ så här, varför har de inte munskydd på sig hela tiden? För att det var också en grej. Att man hade bara munskydd när man var inne i deras rum. Och typ skulle hjälpa dem på morgonen. Och när man skulle mata dem. Men inte när man typ satt i sofforna och typ hängde.
Mm.
Vilket inte makes sense liksom.
Nej.
Men jag vet inte, alltså vi kände väl typ att vi, jag vet inte om vi var lite, att vi hamnade som att vi var liksom unga och lite så här, att vi inte tog det ansvaret som vi hade kunnat göra, utan vi lyssnade mer på vad oss, alltså härmade hur personalen gjorde.
Mm.
Istället för bara, hallå, varför gör ni inte så här?
Mm. Jag tänker också att det blir ju så väldigt lätt i och med att ni är studenter, ni är där för att lära er. Hela syftet är att härma och göra som de gör. Och att det redan finns en maktställning där. Som såklart också gör jättesvårt. Att då bara, hörni, faktiskt. Att det är väldigt svårt steg att ta, tänker jag.
Absolut. Och sen, de har ju liksom varit där i typ 30 år. Alltså, de har stannat där för att de trivs så bra liksom.
Mm.
Ska vi komma och, alltså, det blir ju som du säger. Så här, hallå. Alltså, man vill inte vara en besserwisser typ.
Mm.
Nej, jag tänker också, ja, men, kanske också just för att ni liksom har missat de här praktiska bitarna. Då är man väl ännu mer benägen att bara säga, ja men, se och ta efter. Liksom, för att bara lära sig hur saker går till.
Mm.
Mm.
Exakt.
Men hur påverkade liksom det att vara på ett äldreboende? Jag tänker det är ju också, det har ju varit sjukt mycket i medierna om corona på äldreboende. Alltså hur har det liksom påverkat hur du har levt privat och så också med tanke på smittsäkerhet?
Ja, alltså lite grann. Alltså jag tänkte ju mer på så här, jag ska inte göra något så mycket onödigt. Men jag träffade liksom min familj på helgerna ibland och kanske två kompisar. Alltså jag var inte isolerad när jag inte var där. För det var så mycket, alltså det var så påfrestande att vara där och det var död och det var... alltså jag kände att jag också var lite så här egoistisk i det att om jag ska orka så måste jag också få träffa mina liksom nära. Men jag träffade inte så många, utan några stycken bara. Men jag var inte isolerad.
Det är väl den klyschigaste saken att säga, att så här, för att kunna ta hand om andra måste man ta hand om sig själv. Mm. Men bor du ensam?
Mm.
Ja,
jag bor själv.
Ja. Då blir man ju isolerad ändå, jag bor också själv.
Mm.
Och så här, det har varit väldigt påfrestande i perioder.
Mm.
Men det som jag tänker på direkt också är att i och med att du hade så många sjuka runt dig, var du rädd att du skulle bli sjuk?
Nej, jag var faktiskt inte det. Jag vet inte, jag typ blir nästan lite, så här, lite naiv, alltså låter jättedumt, men jag har inte blivit sjuk över hela det här året liksom. Så det känns som att man så här, man slappnar av då, för det känns inte så, alltså så här, nu har jag ju suttit hemma nästan hela det här, alltså 2020, men vet inte, alltså sen har jag liksom inte, jag är ju ingen riskgrupp eller så, så att, nej, jag var aldrig rädd för det.
Mm.
Jag var mycket mer rädd för att smitta någon.
Men jag har också tänkt, alltså, jag har typ tänkt tanken så jag bara, jag kanske har antikroppar fast jag inte har varit sjuk. För att jag har också gått och tänkt, jag bara, det har varit så många situationer där jag tänker så här, nu blir jag sjuk. För att nu, jag men typ bara, jag vet att jag har varit i närheten av folk som har blivit sjuka eller liksom.
Exakt.
Och jag har inte blivit sjuk.
Mm.
Ta i trä. Men,
jag har ju heller inte blivit sjuk, ta i trä. Men en av mina lärare har antikroppar. Och hon har ju varit och undervisat oss i höst.
Mm, mm. Och hon hade inga symptom.
Nej, hon har inte varit sjuk.
Mm.
Och så här, så jag tog antikroppstest i somras. Hade inga antikroppar. Jag bara, jag har garanterat antikroppar, tänkte jag. För att, ja, men så här, hade jobbat i café utan skydd alls typ. Och bara, jag har antikroppar. Så bara, nej, hade jag inte. Och då bara, okej. Nu ska jag vara försiktig igen, men nu har jag varit jätteförsiktig hela hösten.
Mm.
Mm. Men jag kanske borde testa mig.
Det är så spännande det där med antikroppar. Alltså.
Mm. Ja, jag har faktiskt inte heller testat mig, men det känns också som att jag också tänkt så här, jag kanske har det. Mm. Så alltså, det är ju rätt vanligt med asymptomatisk smitta, det visste inte jag. Eller det känns som det, jag har ingen fakta på det. Men det var ju en personal på boendet som, för vi var tvungna att smittspåra när en av dem hade fått corona då.
Mm.
Så testades alla i personalen och så ringde de typ 2 dagar senare och bara, hej, du är positiv, du måste gå hem. Och hon bara, va?
Mm.
Gud, jag känner mig hur frisk som helst liksom. Och hon var smittad.
Mm.
Mm. Det är ju säkert asjobbigt om man får reda på det och har varit med sina patienter.
Mm.
Och bara, shit, tänk om jag har smittat någon.
Mm.
Och min klasskompis fick ju corona och jag blev inte sjuk. Och vi var ju verkligen så här. Alltså väldigt nära varandra på boendet. Vi satt ju ihop typ.
Mm.
Så det var skitkonstigt. Mm. Alltså den där smittan är så jäkla konstig.
Man hör ju om familjer. Liksom, folk som sover i samma säng varje natt. Och den ena blir sjuk och den andra har inte antikroppar efteråt. Mm. Det är liksom, hur är det? Vad spännande ska bli den här dagen forskarna har alla de här
svaren.
Ja, vad är det som bestämmer? Liksom,
hur blir det?
Ja,
jag tror att
million dollar question. Vad sa du? Million dollar question.
Exakt. Ja, verkligen.
Ja, men för jag tror att min syster hon tappade smak och lukt när jag var hos henne. Och då tänkte jag har antikroppar. Nej.
Nej.
Så.
Ja.
Vi sov ju samma.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sen jag med syra. Hon blir sjuk, jag blir inte sjuk.
Det är så stämmer skumt
inte.
Alltså.
Ja, det är stämmer jätteskumt. Inte. Det, liksom, det blir ju också liksom man bara, ja men jag tänker på dig då som har varit ute och jobbat och liksom man är så försiktig hela tiden och det är så mycket åtgärder och så finns det liksom ingen garanti för att det hjälper typ, eller?
Nej.
Har du tänkt det någon gång så här att allt det här vi gör, det spelar ingen roll?
Alltså ibland har det ju känts så här, alltså ni håller på och tar på era munskydd hela tiden och folk slarvar bara, ah, det är så varmt. Och liksom drar upp sitt visir och liksom håller på och trasslar med det och pillar. Alltså jag tror nästan det, ibland blir det bara värre att ha de här skydden.
Mm.
För att inom vården, alltså folk är jätteslarviga inom vården. Jag tycker typ samhället i övrigt, så här, vissa är typ mycket duktigare på att hålla avstånd och inte pilla på sina munskydd och bla bla bla.
Mm.
Men där, det var typ en sån kultur så här, äsch, uff, det är för sent och så här, ja men det är så himla varmt, jag måste kunna jobba, jag måste kunna andas. Men de var väldigt duktiga med att sprita sina händer i och för sig. Eller vissa av dem var ju det.
Mm.
Då kan det också nästan kännas lite fånigt så här, att man ska ta handsprit så här, en sekund efter man redan har tagit utan att ha tagit på någonting.
Mm.
Alltså, jag vet inte.
Mm.
Så det slarvades jättemycket med vissa saker och med vissa saker var väldigt så här.
Men blir det inte också så, alltså när man liksom förhåller sig till det hela tiden så blir ju också slarvighet, jag tänker bara så här på mig själv, liksom med saker jag gör varje dag slarvar jag ju mer med om det liksom bara någonting jag gör en gång. Eller så här, att det blir så mycket rutin att man slutar tänka på det liksom.
Ja, och jag tänker att corona funnits himla länge nu så att folk har typ vant sig vid det och typ alltså börjat slappna av lite. Sen kom den här andra vågen och då började ju folk skärpa sig igen.
Mm.
Men nu känner man ju att det har gått ner igen. Att folk har börjat slarva liksom.
Mm.
Och typ bryter sina restriktioner. Och jag tror att det bara blir så. Alltså så här, människan funkar typ så.
Mm. Att allting går i vågor typ.
Ja. Mm. Och typ när någonting har blivit lite normalt så slappnar man av. För att det känns inte lika läskigt då. När man har vant sig. Alltså jag var ju mycket mer rädd. Och orolig att jag skulle smitta någon i våras.
Mm.
Då var jag jättestressad om jag behövde åka någonstans. Eller alltså hade typ dåligt samvete. Så här, jag kanske var lite snuvig i morse.
Mm.
Men sen, jag har ju gått i liksom terapi för andra grejer. Men jag tog upp det med min psykolog och allting. Hon bara, alltså, typ tog ner mig på jorden lite. Och, men det kanske var dumt. För sen slappnade man ju nästan av lite för mycket kanske.
Mm. Ja, alltså...
Jag vet inte.
Nej,
jag har inte liksom orkat... jag vet inte, rent mentalt så här, var livrädd varje gång jag går dit. Alltså jag tror jag bara ställde mig in på att okej, nu jag måste göra det här. Alltså, jag kan inte känna efter minsta lilla snuva. Typ. Alltså så här, det gör man ju. Man känner ju om man är snuvig, men man kan ju liksom inbilla sig bara... Hur känns det egentligen? Alltså så där. Det kan man inte göra, liksom. Tror jag.
Mm. Jag tänker så här, alltså... Ja, alltså jag blir snuvig varje gång jag går ut när det är kallt.
Exakt, ja.
Det är kallt nu. Så då är man ju liksom snuvig hela tiden. Men det betyder ju inte att den är sjuk för det.
Nej, liksom. Nej, men det är ju bara, alltså, temperaturskillnaden gör att det bara börjar rinna som fan i näsan. Ja. Liksom.
Ja, men jag kände efter varje morgon så här, svalde några gånger bara, har jag ont? Nej. Är jag snuvig? Nej. Mm. Så det gjorde jag varje morgon innan jag gick dit. Och sen när man väl kom dit och hade gått typ en kilometer bara, nu är jag ju snuvig. Men det är nog för att det är kallt. Mm. Jag går in. Mm. Alltså man hittar också såna där vägar. För att jag, och det var också en ganska dålig grej. Att om man inte var på praktiken alla dagar så fick man inte gå vidare till termin 3.
Mm-hmm. De hade inte något undantag eller så det under corona?
Det är ju jätteskumt.
Det är ganska speciellt kan jag tycka.
Det var skitdåligt.
Att först tar man bort all praktisk utbildning. Och sen skickas man ut i praktik utan praktisk utbildning. Och sen är det närvarokrav trots att man får inte vara på plats om man har symptom.
Mm.
Det är någon matematik som inte går riktigt ihop i mitt huvud här.
Ja, samma. Alltså för att på våran skola till exempel, då har ju vi varit så här, alltså, nu är det de här bestämmelserna. Vi får inte komma till skolan om vi är sjuka. Då måste det alltid finnas möjlighet för oss att ta igen det. Så att lärarna måste alltid vara beredda på att vi kommer vilja vara med på Zoom. För att det är också en sån där grej att så här, det går ju att dansa även fast man har lite hosta eller lite snuvig eller så här. Så vi måste kunna vi måste få tillgodogöra oss undervisningen. Närvarokraven har ändrats under den här pandemin.
Mm.
Så att om man har tillgodogjort sig det man behöver via Zoom eller någonting annat så ska man få gå vidare. Och det där känns ju jättekonstigt, för då borde det ju finnas, de borde ju ha skapat förutsättningar för er att ta igen er praktik, tänker jag.
Ja, alltså man kunde missa typ så här max en vecka, och då fick man gå på typ helger och sådär, men var du borta mer än typ 5 dagar, då är det i princip omöjligt att ta igen. Så det är ju några stycken som har behövt gå om nu i termin 2 för att de var borta lite för mycket.
För att de fick corona?
Ja.
Det är ju helt sjukt.
Och de blev antagligen smittade liksom på väg på till VFU.
Nej, men, eller på VFU.
Ja, exakt. Ja.
Men det här, okej.
Okay. Och det är klart man stannar hemma för minsta symptom också. Alltså så här, jag hade ju aldrig gått dit, även om jag bara är liksom snorrig. Alltså jag hade inte gått dit.
Nej.
Då kan man ju missa många där bara för en sån liten sak.
Ja, men också det handlar ju om människors liv liksom. Ja. Alltså man kan ju inte tänka så här, men jag behöver min närvaro så jag går och smittar ner någon som dör liksom. Det är ju ett helt sjukt krav att ställa på er. Att ni måste välja.
Ja, jättehemskt. Jag tror säkert att det var folk som gick dit med symptom. För vi hade en kille i klassen som gick på, vi hade så här labb med mikrobiologin.
Mm.
Och han bara, jättepinsamt, för att vi tog så här svalgtest, alltså vi skulle bara odla bakterier. Och sen så när han kom tillbaka nästa gång så frågade läraren så här, hade du ont i halsen senast du var här?
Mm.
Han bara, ja. Ja, så syndes det på den här dosan då, som han hade tagit prov på.
Oh my god!
Så han blev så jävla bastet. Det var lite pinsamt.
Ja,
men händer det då för att inte missa det, så tror jag absolut att folk slarvade.
Mm.
På praktiken också.
Mm.
För det är ingen som vill gå om.
Nej.
Såklart. Det vill man ju inte göra.
Nej,
liksom.
Nej, plus att det blir en hel, alltså det blir, eller det kanske inte blir så. Jag tänkte att det blir en hel termin som är dödtermin.
Ja, alltså de kurserna innan praktiken har du ju klarat liksom. Mm. Du kan inte gå om dem. Nej, då får du ingen CSN.
Precis.
Och då måste du hitta ett jobb. Alltså det är jättejobbigt att gå om.
Ja, man måste hitta ett jobb nu.
Ja, eller hur?
Men gud, det här, ja.
Det var alltså en massa hemligheter.
Jag bara ser rubriken. Ja.
Liksom. Det var också en dålig grej att praktiken låg så himla sent. För att hade den legat liksom i början av hösten eller mitten, då kan du ju ta igen det senare i terminen. Ja. Men alltså praktiken var i december. Jag hade liksom praktik på typ annan dag.
Ja.
Så att man hann ju inte, alltså även om du bara var borta några dagar så kanske du inte hann ändå.
Mm.
För att termin 2 tog slut typ en dag efter praktiken var slut.
Mm.
Så det var också dåligt.
Ja. då hade det verkligen, och speciellt under de förutsättningarna som råder nu, varit en väldigt bra idé att ha praktiken tidigare.
Mm.
Ja.
Men vad har skolan sagt liksom om det här? De måste ju se det här problemet.
Ja, alltså de vill typ inte riktigt svara på det. Alltså jag har inte varit så jättedelaktig i, för jag känner ingen som har behövt typ gå om.
Mm.
Men de är så här, ja men det är väldigt viktigt att ni är på er verksamhetsutbildning. Och nu är det som det är typ.
Mm. Det här är också en sån här tydlig grej, att det är så mycket svårare för studenter att organisera sig. Och ställa krav, tänker jag, på utbildningen när till exempel, som jag gissar på att din klass, alla kände kanske inte varandra skitbra, om ni bara fick hänga 2 månader tillsammans.
Mm.
På de 2 första månaderna på en stor skola eller stor utbildning kanske en inte ens har lyckats lokalisera vem som är med i studentkåren eller vem som är den som tar hand om såna här saker, om man har ett elevombud eller så här. Så det måste ju vara väldigt svårt att också få igenom förändringar eller kräva saker av sin utbildning som en har rätt till.
Mm.
Och att den här distanseringsgrejen bidrar till att vi inte kan organisera oss.
Mm. Absolut. Alltså jag är ju med i sjuksköterskesektionen.
Mm.
Så jag vet ju vart man ska vända sig så där, men sen har jag snackat med andra som bara, jaha, har vi ett sånt ombud där man kan skicka klagomål? Gud vad bra, för jag är i strid med lärare här som är väldigt emot mig och jag vet inte vad jag ska göra typ. Jag funderar nästan på att hoppa av för att de blir bemötta så himla alltså dåligt. Så att det är jättemånga som inte ens vet att vi har en sjuksköterskesektion.
Mm.
Det är så här, de gör sin marknadsföring på typ Facebookgruppen, men alla inte, vet ju inte så att det finns en Facebookgrupp att vara med.
Nej.
Så att det har ju varit jättedålig information på det sättet också.
Mm.
Det har inte varit så här som när du börjar i Uppsala, att du får massa brev hem och så här, det här kan du gå med i det här. Alltså allt måste du hitta själv.
Mm.
När man pluggar på KI i alla fall.
Mm. Jag tänker också att det är sånt där som sprider sig mun till mun när det är samlingar och man har klasser tillsammans och ses och på seminarier och föreläsningar och sånt. Men nu gör ju alla det på sin, hemma på sin kammare och då är det borta liksom.
Mm. Och det är ingen som vågar fråga på Zoom så här, hej, är det någon som vet vart jag ska vända mig med det här?
Exakt, speciellt inte om det är en lärare närvarande.
Ribban för att fråga saker på Zoom generellt är ju så sjukt här.
Ja, alltså. Ja, men jag sitter djupt. Jag har liksom kameran avstängd och micken.
Men du, hur var det när din praktik var klar och du liksom återvände till den här distansundervisningen? Mm. För jag personligen tycker ju att det är skittufft. Hur har det varit för dig?
Samma här. Jag blev jättedeppig. Första veckan. Och bara, åh gud, nu börjar termin 3 och den är jävligt tuff. Och att göra det själv på Zoom och sitta hemma. Och jag bor liksom typ så här stort i en liten etta liksom.
Mm.
Men jättejobbigt faktiskt. Ingen motivation alls.
Mm.
Hur känns det liksom att gå från att faktiskt vara på plats och jobba praktiskt med att hjälpa folk till att bara till att sitta själv framför en skärm?
Man typ vill ut igen och göra något viktigt istället. Det känns lite så här. Alltså visst, nu har jag ju blivit taggad liksom att bli sjuksköterska. Det har ju blivit en motivation på ett sätt, men nu läser vi liksom om patofysiologi på cellnivå och det är väldigt svårt. Och
det låter svårt.
Ja, och det är ju inte så som att man kommer använda det sen när man ska omvårda.
Mm.
Alltså, vad heter det? Patienterna.
Mm.
Så att, ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag har rätt mycket koncentrationssvårigheter också. Och så sitter de där på Zoom och så hackar det och det är en så här liten ruta på föreläsaren. Och nej.
Ja, jag vet exakt.
Ja, tänk.
Men jag tänker på det här med att komma ut och liksom, uppleva svårt sjuka människor och död. Hur någon gång sker ju liksom det för första gången.
Mm.
Hur förbereder man sig på det? Eller går det ens att förbereda sig på?
vi hade ju seminarium om döden typ en hel dag. Och man blir påminn om det. Alltså jag hade ju rätt mycket dödsångest för några år sedan. Så just nu är inte jag så rädd för döden. Jag tycker typ att det är en ganska naturlig del av livet nu. Men det är klart att det var bra att vi hade de samtalen. Att så här, ni kan få uppleva liksom att någon går bort. Och hur hade ni känt då? Alltså vi förberedde oss ändå på det sättet. Och vi pratade om våra upplevelser om döden och sådär. Men när man var där ute så jag tänkte inte att det skulle hända faktiskt.
Mm.
Jag trodde inte att någon skulle gå bort när vi var där.
Mm.
För det kan ju vara människor som bor där för att alltså visst, de är gamla, men att de ändå är rätt stabila typ i sin sjukdom. Mm. Men jag fick uppleva ett dödsfall och där fick jag träffa eller se den patienten död. Och jag hade liksom tagit hand om henne under 2-3 veckor. Och hon var jättesjuk, hon var demenssjuk och kunde inte prata knappt. Svårt att svälja, svårt att tugga. Men man fick ju ändå någon slags kontakt med henne. Och då så sa min sjuksköterska, som var min handledare då, att, eller jag såg först skylten när jag kom in i huset då. Så står det alltid så här, om någon har avlidit så ser man en skylt så här, med deras namn. Och jag bara fick så här, värsta chocken typ.
Mm.
Det var skitjobbigt. Jag tycker det är lite jobbigt att prata om det. Men så sa hon då att hon har gått bort och det stämmer. Och hon bara, alltså hon var jättefin handledare och verkligen så här uppmuntrade mig med att gå in och liksom, för hon behövde sätta band på hennes handleder och fötter. Hon bara, du behöver inte följa med, men jag tror att det kan vara nyttigt. Och ja, alltså hon peppade mig liksom. Och då hann jag inte tänka så jättemycket. Så jag bara gick med. Men när jag väl såg henne ligga där så alltså jag blev jätterädd först. Jag har aldrig sett en död människa förut. Så det blev liksom som en chock. För man såg verkligen att hon var död. Och så började jag gråta. Men hon bara, men det är ju en sån här sjuksköterska man vill ha. Som kan visa känslor liksom. Det är väl ingen som vill att man är ett stoneface. När man berättar någonting jobbigt. Och så hon var väldigt fin så. Men det tog på en väldigt mycket. Men sen det var ändå fint också på ett sätt. De hade liksom lagt blommor på hennes bröst och jag vet inte, man fick känna på att livet är skört typ. Och det var ändå så här fint på något sätt också. Och hon var ändå så sjuk och gammal och hon ville dö. Så. Men det var rätt jobbigt.
Vad tänker du om att det liksom kommer vara en del av din arbetsvardag?
Jag har tänkt på det också. Att, för jag tänkte ju mycket på de som bodde där när jag kom hem också. Och jag var rätt ledsen över den här damen som gick bort hela kvällen. Typ, fast ändå var jag så himla glad att jag hade valt det yrket. För det kändes himla fint. Och vackert på något vis. Men det är liksom skillnad också när det är gamla människor. Då blir det liksom naturligt. Alltså, jag tror inte jag kommer klara av att jobba med typ cancersjuka barn som kanske går bort. För jag tror att jag kommer ta med det hem för mycket. Så jag har ju börjat fundera så här. Jag kommer nog inte jobba med för sjuka människor. Och för unga människor som är så pass sjuka att de kommer dö. Det känns inte som att jag kommer klara det just nu i alla fall. Så jag funderar ju mer på att bli typ barnmorska eller ja, där inte är för mycket hemskt som händer typ. Så att jag blir lite rädd för ambulans och alltså så här, där det kan hända mycket tragiska saker.
Jag tänker också att det kanske blir att en hittar ska man säga, nej men strategier för att hantera de sakerna också. Alltså om det kommer dit på något vis. Och sen så blir det, så tänker jag också att överallt i livet så är ju händer döden.
Mm.
Och den är med jämt. Så att, och hur mycket man än försöker att söka sig någonstans där det inte är så mycket död, så tror jag att den är där också i alla fall.
Mm. Typ.
Men det är klart att det känns mycket bättre att försöka hjälpa till och bjuda in eller få hit människor in i det här livet som barnmorska till exempel, än att jobba med palliativ vård och så här, nu sitter jag, men veta att så här, det här är det sista. Men då, då blir det också på något sätt som att ja, men det kanske är lättare då om man vet att den här personen är medveten om att den ska dö.
Mm.
Att göra ett gott liv för den, än om man ska förlösa någon och sen så går det dåligt.
Mm.
Typ. Men
precis, alltså jag tror man bara måste lära sig att hantera det. Alltså det kommer ju, som sjuksköterska kommer du uppleva hemska saker och tragiska saker. Men just nu känns det ändå värt det. Och jag tror ändå man, alltså med alla som jag har pratat med som är sjuksköterskor, de säger ju att man lär sig hantera det. Och det är klart att man kan tänka på dem som man har vårdat. Kanske de två första dagarna om det gick dåligt. Men sen så lär man sig typ att släppa det. På något sätt. Det är väl någonting psykologiskt som händer.
Nödvändighet.
Mm.
På något vis.
Ja. Fast jag är också rädd att typ tappa känslorna. För jag vill ju inte vara en sån som bara, jaha, nu kan han bort. Okej. Okay. Alltså så. Jag vill ju ändå känna medlidande och empati och så. Men om man involverar sina känslor för mycket, alltså jag tror, då går man nog under. Då orkar man inte ta hand om de som är i sitt riktiga liv.
Mm.
Och inte sig själv heller. Så att jag vet inte. Vi får se hur det går.
En fin balans eller vad det är som man behöver.
Verkligen. Ja, man har ju sina kollegor också. De är tydligen väldigt viktiga, har jag hört. Alltså det är med dem man pratar.
Mm.
Så om man har kommit nära en patient som går bort, så är det dem man pratar med. Man pratar inte så mycket med sin familj och vänner om det. Utan man blir väldigt starka tillsammans.
Mm.
Så kollegorna är ju extremt viktiga.
Mm.
Då kan man ju finna styrka där.
Åh, vad fint.
Men nu när du liksom har de här erfarenheterna och då kommer tillbaka till undervisningen, alltså har det liksom ändrat din upplevelse av studierna på något sätt?
Alltså nu har vi ju inte så här omvårdnadskunskap. Alltså det finns ju liksom, vi ska ju bli professionella inom omvårdnad, liksom. Inte det medicinska. Men hela termin 3 är typ bara medicin. Alltså celler och alltså cancer, tumörer och sånt. Så att nu känner jag inte att det som jag har fått uppleva på praktiken, att jag kan applicera det på det jag pluggar just nu.
Mm.
Nu är det mer, ja men, vad kemi betyder ja, malignt melanom, alltså så.
Mm.
Mycket, mycket mer alltså medicinskt.
Mm.
Så jag kan inte riktigt applicera det på hur det är liksom, i verkligheten. Det är en helt annan grej när man pluggar omvårdnadskurser.
Mm. 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 Kontraster.
Mm.
Mm. Vad heter det? Får jag styra tillbaka det här till pandemi?
Ja, vi har, alltså, tiden går så himla snabbt. Vi har inte supermycket tid kvar, men kör.
För då undrar jag, vad skulle du vilja skicka med människor som lyssnar på det här kring corona och pandemin? Så här, vad tycker du är viktigt att de har med sig i åtanke? Jag tänker också just på så här, i sin relation till andra människor och vad vi behöver göra, typ.
Oj, vilken svår fråga. Nej, men alltså, även om det är svårt, och jag tycker också det är jättesvårt, och jag är inte heller en paragrafryttare som följer alla regler till punkt och pricka, men försök att tänka på de som jobbar med det, och hjälp vårdpersonalen, liksom. För att tyvärr, vi kommer inte sluta bli sjuka liksom av det här, men man kan underlätta för de som jobbar med det, och om de orkar jobba med det så orkar de också rädda fler liv, och det finns mer platser på IVA där de som blir verkligen sjuka behöver en plats. Så försök att tänka ett steg längre.
Mm. Jag tänkte att vi skulle avrunda med det vi brukar börja med.
Ja,
som
våran...
vi glömde i början här. Vad är ditt bästa och värsta studieminne?
Oj. Mitt värsta studieminne är när jag fick reda på att vi skulle gå över till distans.
Ja.
Det var mitt i anatomikursen och det var jättesvårt redan och man var helt ny och nej, det var ingen kul. Och mitt bästa är typ första veckorna. För det var så himla roligt och man bara hade hittat sin grej och man fick lära känna nya människor som också vill samma sak. Ja, det var, vi hade ett kollo som så här introduktionsgrej. Det är mitt bästa studieminne. Mm. Det var en sittning och sånt, så att det var inte så mycket studier inblandat i det. Men,
men det är ju en del av studentlivet.
Ja. Det är verkligen en del av studentlivet. Ja. Det var det bästa.
Ja, Molly, tack för att du kom hit.
Ja, tack så mycket.
Det har varit så fint att prata med dig.
Mm.
Och jag har så sjukt mycket respekt för det yrke du har valt.
Tack, tack snälla.
Tack för det. Och tack för att du delade med dig.
Tack själv. Jättekul att komma hit. Härligt.
Och som alltid, du som lyssnar, har du tips, frågor, mejla oss eller skicka ett meddelande på Instagram. Plugg26plus heter vi.
Jajamän.
Hej då. Du har lyssnat på Plugg26plus, en podcast i samarbete med Hashtag Studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingle är skriven av Sara Phyllis Brannes och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.